again.
Röster.
Dagens programledare är Malin, Miguel och Martin.
Dina röster i vardagen.
Jeff, välkomna till dagens fontänbubbel, och idag är det den 1 augusti. Mer än halva sommaren har gått och det är jag som är Mikael Hansson, och vi har två andra programledare i dagens podcast, och ni får lov att presentera er.
Tack Mikael, mitt namn är Malin.
Och mitt namn är Martin.
Ja, och tanken är att i början ska vi prata lite grann om hur veckan har varit, men ibland så känner jag att det finns inte så mycket att säga, veckan är ganska tråkig, men vi hade tänkt idag att vi skulle fortsätta på temat det här med familj och så, men lite vinklat mer på vad har man för ansvar inför familjen. Jag funderar, har ni någonting att säga angående veckan, tanke på att vi har suttit och diskuterat den saken på redaktionen?
Jo, för mig så det funkar väl bra, hyfsat. Förra veckan pratade jag om familjen. Och ja, men jag har nog tänkt lite extra faktiskt på min familj. Jag hjälpte till mycket i köket och gjort sallad bland annat.
Ja, själv så har jag funderat på min familj. Jag tänkte jag skulle åka och hälsa på dem nu, men nu har det varit dåligt väder så jag hoppar i lite, vänta lite grann. Hur har din vecka varit, Malin?
Jo, om vi räknar från en kalendervecka så är ju den ganska lugn fritidsmässigt. Jag har inte träffat min familj den här veckan, men förra veckan var jag hälsa på dem.
Ja.
Och det var länge sedan sist, så det var jättekul och härligt. Så jag känner att jag rider lite på den positiva vågen den här veckan och har skön energi efter det.
Ja, då tänkte vi att vi skulle börja lyssna på vår första låt. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. Ja, hallå. Det här är Fontänbubbel, och vi lyssnade på Never Really Over hette låten, och det var Katy Perry som sjöng den låten. Och i dagens tema så pratar vi om ansvar och frihet. Det är faktiskt så att det inte alltid är lätt att veta vad som förväntas av en själv eller andra när man ska ta ansvar i till exempel en grupp eller en familj. Vem har man ansvar för? Är det en själv eller är det för de andra? Vi har faktiskt ansvar inför varann faktiskt. Och hur kan man veta att man inte ställer alldeles för höga krav på sig om det är någon annan som kanske ställer höga krav? Det är ibland svårt att veta det. Man måste kunna ha en viss kommunikation om det. Och ibland så väljer någon liksom att inte ta så mycket ansvar. Man måste kunna vara överens, och det är just det temat handlar om idag, om just frihet. Hur stor frihet har jag gentemot andra? Det handlar liksom till exempel det här med frihet och demokrati. Är det samma sak? Nej, det är två olika saker. Demokrati är ju ett statsskick, inte statsskick, ett sätt att regera ett land på, och demokrati har ju vissa friheter, säger man då. Det ser man ser på demokrati, men demokrati har ju med politiska partier, och de har ju olika politiska agendor då. Och då pratar jag om det här med ansvar Ja, vad tänker du, Martin?
Blogg. bloggar är en väldigt fri värld, kan man säga.
Ja.
Och om man svarar så på inlägg så har man, jag tycker, ett visst ansvar att inte, så att säga, ta för mycket plats i, så att säga, cyberspace. Utan det finns ju bara, i mer reklam och det här, så finns ju bara vissa platser där man kan hitta de här bloggarna. Det gäller att vara liksom ganska koncis och inte ta för mycket plats. Utan låta alla vara med.
Ja, alltså det är ju ett sätt, man får ju inte prata illa om någon och så. Det anses ju fult liksom. Jag tänker mig i politiskt sätt eller i ett samhällsperspektiv då, att man är en familj och man ska respektera varandra, och att det även krävs visst ansvar för att familjen ska hålla upp en viss, hushålla sig då ekonomiskt kanske. Men det är ju en viss, det är ju, har ju med kommunikation och vad har vi för sociala relationer. Det har ju med det här med ansvar. Vad är det för konsekvens av mina handlingar? Liksom, ser jag mig själv liksom utifrån de andra? Eller jag kan ha vissa förutfattade meningar om vad andra förväntar sig av mig. Hur tänker ni er om det? Vad tänker du, Malin?
Ja, jag fastnade lite på det här med demokrati och fred ur ett politiskt perspektiv. Men nu pratar vi om familjerelationer igen.
Ja, man kan ju se en nation som en familj då.
Mm. Det kan ju vara väldigt diffust. Alltså alla familjer skiljer sig ju från familj till familj. Precis som personer skiljer sig från person till person.
Ja.
Vad vi har för möjlighet att ta ansvar. Rent fysiskt och psykiskt ibland i vissa situationer. Men det kan ju också förändras under tid och i relation till vilka andra personer som är i den här familjen eller fotbollslaget eller
ja,
klass man går i eller på en arbetsplats. Det är extremt svårt ämne. Men det är därför det är så bra och kul att vi diskuterar det. Innan podden startade idag så hade vi lite försnack.
Ja.
Och så kom den här meningen upp i mitt huvud, det här frihet under eget ansvar. Och då var det en annan medarbetare på, eller medlem här på huset, som kom med citatet tillbaka att frihet innebär en jävla massa ansvar. Och det är ju verkligen sant, tycker jag. Så vad är i sådana fall frihet? Finns det frihet eller är det bara en känsla för stunden?
Alltså,
finns det en långvarig frihet?
Alltså frihet är ju en idé då. Det kan ju vara en spirituell idé, en religiös idé eller politisk idé. Om du tänker politisk idé, då är det väl mer en liberal idé. Man pratar om liberalism då. Och våran västerländska demokrati är väldigt färgad av liberalismen och franska revolutionen. Ja.
Och det där med demokrati, alltså det är inte någonting som varje enskild person kan bära med sig, utan man kan säga så här, okej, det här landet är väldigt demokratiskt. Ja, men det beror på vilka man väljer. Man måste känna sina riksdagsledamöter så att säga väldigt, väldigt väl. För det är där man utövar demokratin. Ja.
Ett exempel på det som kan, eller kanske ett exempel på det. Den svåra frågeställningen om vad en demokrati är eller vad frihet är. Var när jag såg ett nyhetsinslag häromdagen om Stockholm Pride som äger rum nu i helgen. Där det kommer närvara den första indiska queerpersonen. Närvarande. Jag vet inte om det var en artist eller medlem i tåget, men som blev intervjuad i alla fall av de här reporterna. Och SVT-reporterna refererade Indien till världens största demokrati. Där det samtidigt inte finns frihet för till exempel homosexuella eller queer-personer.
Ja, det är ju så att
en sån motsättning.
Kanske inte alla håller med i en demokrati. Och det är ju så att en organisation eller en grupp då, till exempel, man får ett jobb på ett företag och då har ju företaget en vissa värderingar och de har vissa idéer vad de ska göra, och vill man inte göra det som företaget vill så är det ju liksom att då visar man ju att då vill man inte vara med i den gruppen då lite grann. Man passar inte in då, och tyvärr så kanske man tappar jobbet. Och det var det jag inne på, det här med ansvar. Vilket ansvar har jag då inför de andra i arbetsgruppen då, eller de andra? Man vill ju liksom inte bli utstött.
Det finns ju ett kollektivt ansvar och ett individuellt ansvar.
Men jag menar att man kan ha psykisk ohälsa, att man dömer sig själv, att man är rädd för att de andra tycker att man är dum. Man passar inte in och så har man för höga krav på sig. Och jag tror att vi ska fortsätta med en låt. Ja, hallå. Vi lyssnade på låten och låten hette All My Happiness Is Gone av Purple Mountains. Och vi pratar om ansvar och frihet, och det handlar väl om familjen, inte sant? Och då är det så att vi har ett inslag här från en medlem som har pratat och har en idé om hur hon ser på familjen utifrån det här perspektivet. Och det är Maria O som har spelat in vad hon tänker.
Jag har tänkt prata lite om det här med att tillhöra en familj. Betydelsen av det, om hur relationerna kan vara. Hur vi människor än tycker om detta ämne, så blir vi alla, eller ja nästan alla, födda in i en familj, liten eller stor. Själv så har jag växt upp i en stor familj bestående av mamma, pappa och 5 syskon. En viss del av min uppväxt växte jag upp med pappa, vill säga. Mamma och pappa skilde sig när jag var cirka 7 år. Sen flyttade pappa långt bort, så kontakten blev sporadisk. Så här från vuxet perspektiv så tänkte jag ta min titt på vilka relationer och roller som jag ser det, som jag hade när vi växte upp. Jag är född som det tredje barnet i ordningen. Hur stor roll ordningen har tvistar de lärda om. Hur som helst så har mamma berättat att alla vi syskon lärde oss att till exempel klä på oss ganska tidigt. Att vi gjorde detta berodde helt enkelt på att vi inte orkade vänta på att få hjälp av mamma eller pappa. Vi växte upp under väldigt enkla förhållanden och var i mitt allra första hem 7 personer som bodde i en förvisso stor, men ändå, en tvårumslägenhet i ett tvåfamiljshus. För att vara på 60-talet så var denna lägenhet omodern. Endast vedeldning plus en fotogenkamin som värmekällor. Inget varmvatten i kranarna och varken dusch eller bad. Badade gjorde vi när mamma hade tid i den stora friliggande tvättstugan cirka 2 kilometer bort. Förmoda att våra föräldrar duschade på arbetet. Allt detta gjorde att vi barn tidigt fick hjälpa till så gott var och en kunde i hemmet. Vi blev relativt bra omsedda fram till att mamma och pappa skilde sig ungefär 69-70. Jag var då 7 år. De övriga syskonen var 4, 7, 9 och 11 år vid den tiden. Och en av dem var min tvillingssyster. Efter skilsmässan flyttade pappa ganska snart väldigt långt bort, vilket gjorde att vår kontakt med honom blev sporadisk. Mamma kämpade på med heltidsarbete och för att i möjligaste mån hålla oss hela och rena och fylla våra magar med mat. Detta var naturligtvis ingen enkel uppgift. Vi märkte ganska snart att mamma drack. Detta accelererade under vår uppväxt och utmynnade att hela vår tillvaro i hemmet blev mycket otrygg och milt uttryckt kaotisk. När vi blev tonåringar så flydde vi ut till kompisar och i förhållanden så mycket vi kunde. Både för att stå ut och för att i någon mån få kärlek och bekräftelse. Min tydligaste roll var, de gånger jag var hemma, att hjälpa och avlasta mamma. Och det var något som jag själv tog på mig. Det var ingen som la det på mina axlar. Så här som vuxen ser jag en väldigt tung börda som jag redan som väldigt ung tog på mig själv att bära. Jag blev ibland mamma till mamma. Tyvärr. Ganska typiskt att någon av barnen i en missbrukarfamilj tar denna rollen. Går inte in på mina syskons roller, för det känns inte rätt mot dem. De kan ju ha en annan uppfattning än jag om det. En konsekvens av att alldeles för tidigt axla för mycket ansvar och stor otrygghet är förmodligen de depressioner jag sedan tonåren kämpar med. En annan konsekvens är att jag har svårt för att be om hjälp och ofta utgår från att jag får ordna och lita till mig själv. Så var det för det mesta hemma.
Ja, vi har precis hört låten Tougher Than The Rest med Emmylou Harris.
Ja, vi pratade om det här med ansvar, eget ansvar när man växer upp och familjen. Man har ju en viss relation till hur det var som barn då. Man ska ta eget ansvar, då är plötsligt frihet då. Mm. Jag ska tala från mitt eget perspektiv, att många föräldrar kanske straffar sina barn med husarrest, de får inte gå ut. Jag känner väl att det är tvärtom, att jag har inte fått gått ut på grund av att det skulle vara för min säkerhet. Att det var inget straff, utan det var för att jag skulle vara hemma då. Det var inget straff, utan det var för mitt eget bästa.
Så föräldrarna får inte ha för många egna hobbies, eller för den delen att man sjunker in för mycket i sig själv, för då kan man inte ta hand om sina barn. Men vissa som gör det ändå, de tror att de ändå kan förmedla liksom en bild av hur man ska vara som medmänniska. Men det tror inte jag fungerar.
Nej, det är ju mitt perspektiv att jag har lite svårt att förstå det här med frihet, eftersom jag tänker mycket på konsekvenser och att man ska ta hand om sig själv och så. Jag är väldigt konservativ av mig. Hur tänker du, Malin?
Ja, jag tänker att det igen är väldigt, väldigt, väldigt komplext från fall till fall. Men med all frihet så kommer ju igen det här ansvaret, och en känsla av plikt kan väl vara extra stor i formationen så kallad familj. Och ja, det är nog gissningsvis få, oavsett hur man har växt upp, som inte känner att det varit jobbigt eller svårt. Men sen vad det beror på, varför, det är... Ja,
man glömmer bort saker.
Ja, det kan ju vissa göra också.
Och så har man krav på sig själv. Liksom det.
Precis. Det jag tycker var gripande med Marias utelämnande berättelse om hur hon har haft det, tror och hoppas jag verkligen kan hjälpa många att kanske hitta ro, att förstå varför man känner eller är som vuxen om man har växt upp med en förälder som har mått väldigt dåligt och varit tvungen att ta ett ansvar som man inte egentligen blev tillsagd att ta, utan
nej,
tvungen
det är
för
ju,
överlevnads.
Det är ju liksom ett val man tar, det här med ansvar. Det är ju så, jag tror ju ibland att jag har trott att man inte har något val, fast det har man ju, för man väljer det ansvaret. Man tar det ansvaret utifrån sitt eget val, för att man tror att det är andra som har förväntningar av en, och då dömer man sig själv. Och det kanske man inte ska göra, för den verkligheten kanske inte finns. Men Malin, du har vissa tankar på det här med ansvar och frihet.
Ja, eller och pliktskyldighet och så vidare, som vi har varit inne på innan. Så jag kommer läsa en text som jag skrivit som inte är lika personlig som Marias. Jag skulle våga kalla den ganska flummig, allegorisk dikt. Som jag tydligen har döpt till Skenande godståg genom cirkulära regnbågar. Håll i hattarna. Alla regnbågar är cirkulära. Början är slutet på något som blir början på något nytt. Som troligtvis påminner om något som har varit. Så det kanske är lite som de säger. Det är inte slutmålet som räknas, utan resan dit. Jävla klyschor alltså. Men det ligger nog ändå något i dem ibland. Drömmar och förhoppningar om framtiden och nya sätt att leta efter skatten med regnbågens början eller slut. Efter varje varv, om man jobbar i den dimensionen, enkommer ju livet största delen av tiden. Lite beroende på hur stor man målar sin regnbåge då, och i vilka färger. Ibland kanske man inte ens har färg, eller man måste låna. Stackaren som bara vill hjälpa till eller inte har, eller ända sitter inne på mer naturfärger som nattsvart och brunt eller beige. Eller så bryr man sig inte ett skit där och då. Kanske har man aldrig gjort. Oavsett vad ens strategi är eller har varit när det kommer till att måla ens egen eller sina näras världen med färg och regnbågar. Alltså med andra ord vara den bästa vän eller familjemedlemmen eller partner eller kollega som man tänker sig att man kan vara. Så känner jag vid den tanken ett surt pissium, ett regn kommer in i mina tankobanor när jag tänker så. Vara den bästa för dem. Klart man vill göra sitt bästa. Att känna sig otillräcklig är lite som någon slags tortyr kan jag tänka mig. Men det vet jag för lite om, tror jag. Tortyr alltså. Allt är ju relativt och just nu spelar det ingen roll. Du fattar kanske vad jag menar. Man vill vara sitt bästa jag såklart för de som betyder mest för en. Och sen kanske det inte räcker så. Det kanske var skola. Det kanske var mera plugg. Det kanske var att ta körkort. Jag vet, men för vissa handlar det om att det är en nödvändighet för att kunna försörja sig. Hur som. Kanske jobb. Kanske sociala åtaganden som laget eller bandet eller organisationen eller föreningen. Du vet, det blir lätt så i livet. Det är ett smorgasbord. Ibland är det fattigt med pålägg eller möjligheter. Ibland är det för mycket och man fyller skallen tills man svimmar för att det är gött att passa på. Ja, det är det. Det här är ingen självhjälpstext. Det är mycket konstigt formulerade floskler och konstiga liknelser och anekdoter som inte känns relevanta. Jag vet inte, men jag tror att det är just det som är grejen med livet. Att smaka på allt en gång, kanske två, om du är osäker. Men oavsett så prestationsångest eller ångest förklädd i dess vargens fåra kläder som finns. Alltså plikt- och skuldkänslor. Spotta ut dem eller låt dem vara på detta livets smörgåsbord om du kan tillåta dig eller ge upp de kraven. Och plikt- och skuldkänslor eller prestationsångest då. Det känns och verkar som en väldigt, väldigt riskabel ingrediens i det här smörgåsbordet som kallas livet. Och nu kommer jag urskuldrande ställa en ledande fråga uppe för diskussion för att avsluta den här texten. Kan vi välja bort den utan att vara eller uppfatta som själviska?
Ja, jag ska först säga så här Malin, att du beskriver målet eller ens vilja sina planeringar utifrån regnbågen, att det är den vägen då, att regnbågen består av olika färger och man ser ju målet utifrån olika perspektiv, att det målet som jag har idag kanske jag inte har imorgon. Jag kanske ändrar mig eller så har jag samma mål, men jag ser annorlunda på målet därför att jag kanske är färgblind. Jag har inte sett de här färgerna på regnbågen. Jag kan ta ett exempel. Jag har försökt ta bild på en regnbåge och det gick inte på grund av att molnen skymde. Det gick inte att ta bild på. Och självisk, det är väl så att det är ju det kravet på man har på sig själv, att det finns vissa konsekvenser, det andra som ställer till för en, så att man vill tänka på andra. Det är ju väldigt lätt att tro att de andra tycker att man är självisk. Men jag tror att de andra, de tänker nog mer på sig själv. De kanske inte lägger märke till så mycket vad vi gör. Liksom. Det är bara om man säger liksom hur det känns och om man är nervös. Då kanske man inte ska säga det, för det märks inte alltid.
Ja, men det där med regnbågen tyckte du skrev väldigt fint. Det finns synonym där. För du menade att vid regnbågens slut så finns det faktiskt någonting. Och,
eller vid starten.
Ja, eller man kan
det är relativt.
Man kan
om det är en cirkel.
På det en eller två gånger. Och sen så vet man hur det är.
Jag tror jag tänkte lite också. Oh, förlåt, fortsätt. Ja. Är du klar? Tack. Jag tror att jag tänkte lite också. Jag tror att jag skrev den här texten när jag inte hade ro att somna. Så därför är den extra flummig. Men också den här klyschan om även solen har sina fläckar och så vidare. Plus i kombination med efter regn kommer regnbåge. Så det var nog lite det jag ville spinna vidare på. Att
ja, man har ju alltid ett val liksom, och det valet vill man väl ta det bästa valet då. Och då tänker man på konsekvenser då. Då vill man vara realistisk, men världen kanske inte är så realistisk utifrån vad man tror man ser då. För man vet inte när regnbågen tar slut.
Mm.
Ja, vi lyssnade precis på låten Home to You med Kate Le Bon. Och nu så ska jag prata om ansvar och skriva ner lite grann mina tankar om det här begreppet. Att ha ansvar innebär att man har hand om vad andra gör. Det finns alltid någon som känner ansvar för en större grupp. Man behöver inte vara utpekad som ansvarig. Det finns även ett moraliskt ansvar som varje person bär med sig. Så som att inte kasta skräp på gatan. För att kunna vara ansvarig är det viktigt med ett ramverk så att medarbetarna förstår vilket ansvar man har. Att lova saker och ting innebär att man blir ansvarig att leverera något. Butiksansvarig har ansvar för personalen, men det går inte att stå sida vid sida hela tiden. Om butiksansvarig vill påverka sin personal i en positiv riktning kan man prata med dem och samtidigt använda kroppsspråket. Kroppsspråket ska man inte underskatta. Den som lyssnar använder fler sinnen när man använder kroppsspråket och uppfattar budskapet på ett tydligare sätt. Det är viktigt att ansvariga har en tydlig vision som handlar om hur medarbetarna ska bemöta den yttre påverkan. I dataaffären bör de ansvariga enligt min mening sälja datorerna så kompletta som möjligt med Office-paket och antivirusprogram så att man inte behöver spendera lång tid med att införskaffa själva datorn. Ja, tack.
Ja, jag tänker det Martin. Du nämner det här med kroppsspråket. Det har ju med det att vi människor, vi ska ju vi lovar varandra. Det här är ju ett bra exempel, det här med ansvar. Man har ett jobb då. Och då lovar man vissa saker kanske och man kanske ska förvänta sig mer hur folk reagerar och fungerar, alltså hur folk verkar än vad de säger. För det är inte alltid man säger vad man känner, för man vågar inte säga. Men det handlar ju om att man ska ha ett visst förtroende för varandra och det är inte alltid lätt att kunna hålla det man lovar heller. Det är ju så, vi människor, vi kan inte alltid hålla vad vi lovar. Det är ju ett ansvar att ta det också, att man ska lova det man håller. Men jag var inne på det med kroppsspråket, att man ska förvänta sig mer på hur människor verkar än vad de säger. För det kanske inte alltid att de är medvetna om det själva ens.
Nej, alltså man pratar ju alltid ett kroppsspråk mer eller mindre.
Ja.
Bara man går förbi en person, så att är det någonting speciellt man vill säga så får man nog samtala helt enkelt.
Ja, man ska vara konsekvent med känslor helt enkelt. Annars så blir kommunikationen väldigt inkonsekvent. Vad tänker du Malin?
Jag tänker att det är svårt att veta hur man uppfattas om man känner sig orättvis, alltså missförstådd. Ja. Olyckligtvis, om man till exempel inte mår bra. Som ett exempel, ibland om jag inte mått bra så kan jag känna så här, åh, konstig grimas i ansiktet. Jag vill se glad ut för jag är jätteglad att träffa den här personen, men egentligen är jag deprimerad. Men så börjar det rycka så här konstigt. Och då skulle inte jag bli förvånad ifall den personen jag pratar med blir förvirrad eller tycker blir lite ängslig kanske till och med. Så det finns ju olika dimensioner av det där, men definitivt så är det väl så att vi utstrålar olika saker beroende på våra kroppsspråk eller hur vi uttrycker oss både verbalt och med kroppsspråket helt enkelt.
Ja, det har ju med känslor helt enkelt att göra, och orden kanske inte säger sanningen utan man kanske ljuger när man pratar. Man säger, ja det har vi bestämt att vi, så säger vi. Det är bestämt att de reglerna har vi, men det känns inte rätt. Men ändå ska man följa de reglerna, det är ansvar för det också. Det är ju så att vi människor kanske är det mest rädda är att vi blir utefrysta och vi inte är välkomna liksom. Ja, ska vi köra vidare? Ja.
Gör vi.
Ja.
Det var Hindsight vi hörde med Built to Spill. Eller tvärtom, det var Built to Spill. Och nu har vi öppen mick som fortsätter på ansvaret, på temat ansvar, frihet och konsekvens som vi har pratat om tidigare. Får vi lov att bjuda upp dagens första talare.
Hallå.
Välkommen upp. Vad heter du?
Olof.
Välkommen Olof. Ja, vad tänker du om ansvar och frihet?
Ja, så det hör ju ihop. Det är väl så de flesta samhällen är uppbyggda, kan man säga. Och det är väl inte liksom frihet att vara fri att göra vad man vill, liksom så att allting finns till för en. Det är ju hedonism, och det är väl inte riktigt, det är bara en sorts frihet, men det finns ju många andra sorters frihet, och det finns också olika varianter av frihet. Det finns ett positivt frihetsbegrepp och ett negativt, och det positiva frihetsbegreppet är ju att man får är fri att kunna förverkliga, eller att man har, hur ska jag förklara det, att man har medel att känna att man känner sig fri, att man har kontroll över sig själv, så att säga. Och en negativ frihet är att man är fri från att behöva att andra ska störa in, att andra ska kunna ta ifrån ens frihet, eller så att man är fri från att behöva, att man har en sfär som ingen får träda in på, en privat sfär som ingen får träda in på.
Om jag har förstått det riktigt, så tänker du så att bra frihet är när man kan förverkliga sin dröm och vara helt följdriktig i det man vill, och det man vill göra, helt enkelt att det är fritt fram att göra det man vill, eller vad det man tänkt att göra, än att man blir frihetsberövad på det viset att man inte får göra det man vill göra.
Ja, alltså positivt, alltså det har ju olika vad, alltså negativt, det är det som är från vad man har frihet till eller frihet från, alltså det är frihet till, så att säga, det är det som är positiva. Och det kan man ju fylla med lite vad som helst egentligen, det är det som är en av nackdelarna, att ja, du vet inte vad som är det bästa för dig, så därför kan vi göra så här, och för du kommer ju i slutändan att bli fri, du kommer i slutändan känna, det är det som är nackdelen som många menar med positiva frihet, att det kan ju liksom vara hur, om man drar till spets, men negativa, det är ju att man är det där att ingen får störa en, liksom lite grann att man har, om man drar det till sin spets, att människan är en atom som är liksom på något sätt fri från andra.
Ja, det är ju så man säger att till exempel, nej, du får inte den här friheten för att du ska ta ansvar för oss, det krävs viss ansvar.
Och det är så... positivt, det är den positiva bemärkelsen.
Japp, tack så mycket. Vi har nästa kamrat här. Välkommen upp. Vad är ditt namn?
Tack så mycket. Det är Tony här.
Välkommen Tony.
Jag tänker där med ansvar och lite som Michael, du var inne på det här med förväntningar på sig själv och sånt. Och när det gäller på arbetsplatser och sånt, i den bästa av världar,
ja,
så har ju ens egna förväntningar är lika höga som chefens förväntningar.
Ja.
Men är det någon obalans där, så blir det ju problem antingen på det ena hållet eller det andra. Och sen när det gäller ansvar och frihet. Jag tänker på det att vi har ju alla lite problem med hälsan här. Vår mentala hälsa. Och jag tycker om att vara fri och ta ansvar för mig själv. Men jag inser ju att i vissa lägen så är jag inte skick att ta hand om mig själv och ta ansvar för mig själv. Och då gäller det att man söker hjälp. För man tänker inte på det själv. Att man inte klarar av ansvaret. Men har man varit sjuk så länge som jag, så inser man att det funkar inte att ta ansvar själv. Och sen då, alltså på arbetsplatser och sånt, så man snackar ju om cheferna har ansvar, det har de visserligen. Men på en arbetsplats har ju alla ansvar för att det ska fungera. Tänker även här på Fontänhuset. Här är det ju vi som har ansvar för det här huset.
Ja.
Matilda har det övergripande ansvaret eftersom hon är verksamhetschef.
Jag menar, det är mycket man gör som man inte direkt får någonting för.
Som man inte får?
Som man inte får någonting för.
Nej, men alltså...
I det korta perspektivet.
Men ansvaret betyder inte att du måste få belöning för det hela tiden. Mm. Du kan ta ansvar för någonting utan att synas, ja. Så att säga.
Ja, jag tänkte att man kommer få kontroll över resurser, till exempel.
Ja. På något sätt kan vi ju det. Vi har ju våra klubbesmöte här, till exempel, där vi kan ta ansvar genom att ge förslag till aktiviteter som då man kan använda våra resurser till. Och då är man med och delar ansvaret för våra pengar, till exempel. Mm. Men du är ändå Matilda som måste godkänna det i långa loppet. För det ekonomiska ansvaret vill inte jag ha på mig själv. Jag har många idéer, men ibland så svävar jag ut i idéerna så att det blir mer kostsamt än vad det är hälsosamt.
Ja, tack så mycket, Tony. Ja, vi har vi någon mer här? Yes, välkommen. Vad heter du?
Jag heter David.
Välkommen, David.
Tack.
Vad tänker du det här med ansvar och frihet?
Ja, frihet är ju för mig ett nonsensbegrepp. I och med att det betyder så många olika saker, nästan lika många saker som det finns människor. För alltså där är ju inte bara en definitionsbegränsning i frihet, utan jag kan ju inte vakna upp imorgon och bestämma mig för att nu ska jag vara noshörning.
Nej.
Utan det får ju konsekvenser, och är det då frihet om jag inte kan? Kan vi någonsin leva upp till ett ideal om frihet, oavsett vad det idealet är?
Ja, man får väl definiera idealet först, tror jag.
Mm.
Och jag har ju den starka uppfattningen att det är den frihetsdefinition som vi har i den här podden handlar om frihet att förverkliga det du vill göra.
Mm.
Har jag som uppfattning. Och det är väl det jag vill förmedla också, men man kan ju komma upp på öppen mick och ha en annan åsikt om frihet också.
Alltså för så som jag ser på det, så är det ju just konsekvens och ansvar som vi pratar om.
Ja, det är ju så.
För det är ju väldigt många människor som tar ansvar. Men där finns ingen konsekvens om de inte gör det.
Nej.
Och det är ju där problematiken ligger.
Ja, jag skulle säga så här, det kanske blir inkonsekvent istället. Mm. Och det är väldigt svårt att säga det. Det är lite svårt att förstå det. Men motsatsen till konsekvent är följdriktigt. Alltså inte följdriktigt. Det är motsatsen till inkonsekvens då.
Mm.
Och konsekvent är ju något som är följdriktigt.
Precis.
Så får man inte som man förväntar sig, så är det ju inte följdriktigt. Då är det inkonsekvent liksom.
Och då blir det, tittar man då på någon annan som inte tar sitt ansvar och de inte får någon konsekvens, så sprider det, smittar i sig.
Ja, man blir lite arg också.
Ja. Det är ju problematik i detta.
Ja. Tack så mycket. Ja, ska vi fortsätta och spela nästa låt? Är det någon fler som vill tala? Nej, då spelar vi nästa låt. Tack så mycket. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter. All we need is... Det var låten Rise Up med Andrew Day.
Och nu lider den här podden mot sitt slut, så vi ska försöka knyta ihop den här sjukt komplexa påsen av diskussionsämnen som vi har gått igenom idag.
Jag kan ju säga att jag är ganska erfaren här med fontänbubbel, och jag säger att det har varit väldigt frekvent på ämnet. Alltså, vi har gått väldigt högt och så gått ner igen, så det är väldigt svårt att sammanfatta det. Men jag tycker att jag har fått ganska bra sammanfattat av de som pratar i öppen mick att det var bra reflektion vad jag fick ifrån de som var uppe och pratade och sa vad de tänkte och tyckte. Det handlar ju om det här om att man vill ha ett resultat. Och jag ska säga som från mitt eget perspektiv att man får ju inte alltid som man vill. Man har ju förväntningar, eller man vill någonting, men inte alltid det man förväntar sig att det blir så. Man tror inte att det går. Det har ju med självförtroendet att göra. Det kan ju bli så långt att jag inte ens tror på mig själv när jag försöker förklara för någon annan hur jag tänker.
Ja, det här var min första gång som programledare. Och ja, det var en upplevelse att stå här bredvid Mikael och prata med honom. Tack så mycket.
Ja, det var min första gång också. Det var jättekul att stå här bredvid båda. Och er andra som varit uppe på Open Mic. Superintressanta reflektioner. En annan grej som vi pratade om lite innan podden började var det här med tacksamhet. Har man någon skyldighet eller plikt att känna tacksamhet beroende på vad det nu än kan vara? Vart man är född eller hur man har växt upp?
Menar att man ska kunna köpa saker? Det här med ansvar är något slags sätt att handla på. Man köper man har ju förväntningar och man har ansvar, och så finns det konsekvenser och man vill ha frihet. Men alltså, man kanske måste betala andras respekt då med tacksamhet. Är det så du tänker?
Nej, jag vet inte riktigt exakt hur jag tänker, mer än att jag tror att det är viktigt att försöka lära sig att känna tacksamhet även om det känns jobbigt ibland.
Ja.
Och skala bort faktorer som skyldighet eller plikt eller ansvar att känna tacksamhet även om man känner att man är i en väldigt otacksam situation eller haft ett otacksamt jättekonstigt liv eller vad det nu kan vara. Hamnat på en arbetsplats där man känner sig otacksamt behandlad. Och det är inte en så tacksam uppgift att ta sig an alltid, eftersom det är svårt ibland när det känns orättvist.
Jag har ju tänkt lite grann på att jag ska försöka vara mer tacksam, och då inser jag ju att jag är inte alls tacksam. Man är sur istället, för att det handlar om att man ska vara i ett visst relativt, att man ska vara positiv. Är det så du tänker med tacksamhet? Att det är inte alltid det är så mycket man behöver vara tacksam för, men det kan ju glädja en ändå.
Precis. Jag vet faktiskt inte exakt vad jag menar, men jag vet att jag läste en artikel som hade gjorts, en artikel baserad på en studie som hade gjorts på deprimerade människor, där man hade delat upp de här människorna i olika grupper, och de hade fått uppgifter om att tänka tacksamt, skriva ner tacksamhet, saker de var tacksamma över, inte göra någonting alls, eller prata med en psykolog eller någon som hade hand om den här studien. Och effekten var, de kunde mäta det här på olika sätt med olika magnetröntgenkameror och annat vetenskapligt. Och det häftiga med det här var att det visade sig att det spelade ingen roll om man ens uttryckte tacksamhet, utan man kunde bara känna det, så smittade det faktiskt av sig till andra människor. Så kontentan är väl mest, om man kan, man kanske till och med behöver söka hjälp för att kunna känna tacksamhet om det är jobbigt. Men att åtminstone skriva ner några punkter varje dag över vad man är tacksam för kan få en, och kanske till och med i det långa loppet, andra att må bättre. Än fast man inte ens vet om det.
Ja, för jag tror att otacksamhet är nog den värsta boven i det ämnet vi har pratat om idag. Om det här med hur stort ansvar ska man ha?
Ja, absolut.
Jag tror man kan ta på sig väldigt mycket ansvar. Och vi tänkte vi ska avsluta med en dikt, eller hur, Malin?
Vad säger redaktören?
Jo, det är bara att köra på och läsa dikten.
Nu kör vi så här. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, vi ska tacka alla. Vi ska tacka Maria O för hennes inslag också. Jag vill tacka er. Jag vet inte. Jag brukar tacka mig själv. Det är lite konstigt faktiskt.
Det är väl extremt bra att tala om tacksamhet. Ja. Så tusen tack. Ja. För att jag fick vara med också. Tack för att ni var med. Ja. Här kommer den. Det är en dikt som heter Att resa sig. Första dikten som kom innan hette Att resa. Så det här blir avslutningen på det. Skenande godståg med skiftande färg. Genom slukande dalar och uppför isiga berg. Godståg med allt du har, letar efter och någonsin haft. Varifrån kommer all kraft? Är det så enkelt som vatten, luft och noll friktion? All ånga som skapas och sprids får allt att kännas som lite mindre fiktion. Handbromsen är väck. Lokföraren är förvirrad och näck. Men ändå förvillande check. Nu ökar farten och fjärilarna i magen får aldrig nog. Och jag minns dagar som denna när jag bara log. Men samtidigt så snabbt skymtar jag vad som finns bortom branten. Även om jag aldrig velat se den där kanten. Den skrämmer mig inte längre. Men jag tänker inte parkera där. Det är inte så den här resan ska sluta. Jag vill vara kvar här. Här, där, nu försvann den. Jag ser dig sträcka ut handen. Jag vann den. Branten planar ut och jag känner lättnadens varma suck mot insidan av mitt epitel. Det gör inget att allt ibland har känts svårt och fel. Godset känns lättare, samtidigt mer värdefullt. Vad är det för mening med att köra så det ryker om man inte lär sig något om att spåra ur? Fjärilarna stört dyker. Back in the saddle och allt det där. Allt det mest nu och här. Tror jag äntligen fattat galoppen för att palla hoppen. Att ramla av, att resa sig. Det är väl lite det som är livets grej. Slut. Tack för att ni lyssnade.